familj på en härlig turistresa till Peru av alla resemål. Det tillhör väl kanske inte topp tre för normala resemål för svenskar, men det var riktigt läckert. För en mycket lång historia kort. Min svärfar fick en systemkamera stulen i Lima 1980 och därför åkte vi dit 32 år senare för att träffa lite människor som han lärde känna i väntan på att få tag på en ny kamera. Så kan det gå. Det finns ingenting ont som inte Gud kan göra till något gott bevisligen. Och där fick vi vara med om en mycket speciell upplevelse, i alla fall jag och den lille mannen som nu är ute på barnvagnstur. Och jag tror att många av er, i alla fall en stor del av er, kan känna igen delar av berättelserna, även om det inte nödvändigtvis ägt rum i Sydamerika för er. Men det var torsdag, skärtorsdagsveckan, eller påskveckan, så det var skärtorsdag, och vi var i Cusco, Inkarikets gamla huvudstad, och fick en möjlighet att titta på katedralen där. Och där firades en mässa i ett sidokapell. Och jag hade Olof på ryggen och vi smet in och ställde oss så att vi kunde följa med i liturgin och ta del av gudstjänsten. Även om min spanska nu är fullständigt obefintlig så går det att hänga med i vad som händer. Det är trots allt så att i de åldriga formuleringarna och det lödiga språket som har bevarats sedan kyrkans äldsta tid i många avseenden, så finns det många partier som liknar eller är översatt detsamma, precis som när vi firar nattvard här som förra veckan. Och nattvardsböden lästes, bönen om den helige andes verkan i nattvardsgåvorna, och fridshälsningen växlades från altaret. Nu vet jag inte hur man säger Herrens frid vare med er och med din ande, som församlingen svarar på spanska. Men efter det så började folk vända sig om i bänkarna, hälsa på varandra, önska varandra Herrens frid. Och jämte mig stod en kort man av uppenbarligen indianblod, Quechua indian alltså, inkafolket. Och han är väl så hög, vänder sig mot mig med ett stort leende och säger vad som måste vara Herrens frid på spanska. Och jag kan inte annat än att svara på svenska med ett lika stort leende. Där och då blev det väldigt tydligt att som kristna hör vi ihop. Enheten som Kristus ber om i sin översteprästliga förbön i Johannes 17 blev mycket tydlig, mycket konkret och synnerligen påtaglig. Vi som tror på Jesus hör ihop. Vi har samma mål. Vi hör samman oavsett nationalitet. Och oavsett etnicitet så är vi ett och samma folk. Och Jesu bön är att vi ska bli än mer detsamma. Och det här möter vi i dagens texter. Vi har det först naturligtvis och främst i Jesu överste prästliga förbön i Johannes 17. Där han ber att vi som tror ska bli ett som han och fadern är ett. Och det är, om ni tänker efter, en mycket god bön. För det handlar inte om ett utslocknande av de individuella särdragen. Fadern, sonen och anden är en och densamma och samtidigt tre distinkta personer. Och ingen kan säga att de inte har sina särdrag och sina individualiteter. Och samtidigt hör de ihop på ett synnerligt sätt. Och Jesus ber i sin förbön att vi som är kristna ska få bli ett som han och fadern är ett. Inte att vi ska stöpas i samma form och bli lika på så sätt, utan att vi ska få behålla våra särdrag, det som gör oss till individer, och samtidigt höra ihop. Och jag tror att om så sker, och när så får ske, så blir vi ännu mer individer samtidigt som vi blir ännu mer lika Jesus. Vi kan också se det här i dagens gammaltestamentliga text hos profeten Hesekiel. Det handlar ju vid ett första påseende en profetia om att de 10 stammar som är förlorade, Israels rike, ska återsamlas och åter ingå i det judiska folket. Men jag tror att det finns en viktig aspekt av det här som vi kanske har tappat bort i vår tradition och vårt sätt att läsa Bibeln. Kyrkofäderna fram till högmedeltiden och reformationen var vana att läsa Bibeln och se efter dolda bottnar, sånt som var obegripligt kanske för den som skrev en gång. Att se efter analogier, liknelser och saker som Guds ande kunde uppenbara. Det här är ett sätt att läsa Bibeln som kräver viss försiktighet så att man inte blir för spekulativ. Men utifrån vad Jesus ber om i Johannes 17 och utifrån en del annat som Jesus säger, så tror jag att en rimlig förståelse, inte den enda förståelsen, men en rimlig förståelse av vad Hesekiel säger i dagens gamla testamentliga text och profeterar om, som han naturligtvis inte kunde begripa ett skvatt av, är att kyrkan som är kluven och rämnad aldrig ska vara det för evigt, utan att kyrkan en dag ska enas under Kristi herravälde. Om det sedan kommer att ske först efter Kristi återkomst, att det där blir synligt eller inte, om det säger jag inget, och jag tror inte att profeten avser det heller. Men jag tror att vi törs läsa ut i detta att den splittring vi kan se i kyrkan, i den världsvida kyrkan, inte är Guds ideal, utan att också det är något som ska läkas när alla tårar torkar och när all sorg får släppa för Kristi herravälde. Och även om den stora schismen mellan öst och väst är 958 till och med år gammal i år, så får vi minnas det att ingenting är omöjligt för Gud. Vi möter också den här enhetens längtan hos Paulus i Efesierbrevet 4. Men här är en betoning inte av enheten i det stora, i det världsvida perspektivet, utan en betoning av enheten i det lilla, i församlingen. Dit människor har kallats av en och samma ande, kallats för att tillhöra en och samma kropp. För oss som finns i en församlingsgemenskap, och för dig som är kanske gäst här, så får du relatera till din egen församlingsgemenskap. För oss som relaterar först och främst hit, vare sig det är här vi brukar fira gudstjänst eller om vi också är medlemmar i matriken. Men där du finns, där du känner att du hör hemma, där är det tänkt att det ska bli tydligt att en är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud. Vi hör ihop. Och det finns också fler texter som betonar det här. Jag tänker på första Korintherbrevet 12 om kroppen, hela bilden där. Vi har första Korintherbrevet 1. Där Paulus kritiserar talet i församlingen om att jag hör till Paulus och jag hör till Apollos och jag hör till Kefas. Men vad händer med Jesus egentligen? Vi har också i Saltaren ett gammaltestamentligt perspektiv som är väldigt tydligt. Det är att exempelvis i psalm 22. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Också där ett enhetens perspektiv. Eller hos Jesaja kapitel 2, verserna 2-3. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Och det finns på fler ställen också. Bibelns Gud vill inte splittring, utan det blir så tydligt att Guds längtan och Guds önskan är enhet. Gud vill oss väl. Vi hör ihop. Och jag tror att idag så är det särskilt fyra aspekter av det här som jag vill få lyfta fram, som jag tror är viktiga för oss som kristna i Östersund i Sverige idag att ha med oss. Fyra aspekter av den här enheten som vi inte får glömma bort. Därför att om vi glömmer en del, eller två, eller tre, eller till och med alla delar, så kommer vi att försvagas som enskilda, som församlingsgemenskap och som världsvid kyrka. Och i samtliga fallen så får vi komma ihåg att den här enheten är först och främst i Kristus. Genom vad Jesus har gjort kan vi ha enighet. Det betyder inte att vi måste tycka likadant, att vi måste hålla på samma fotbollslag eller ha samma estetiska preferenser om hur en gudstjänst ska se ut. Men i Kristus så finns en enhet som är mer djupgående, mer djuplodande och större än något annat. Och den första av de här aspekterna av gemenskap är det att vi har gemenskap med kristna i alla tider. Hela den himmelska härskaran. Alla som har gått före, som har vandrat i tro och som levt i tro. Med dem har vi gemenskap. Och det är inte bara en fråga om någon slags allmän konservatism, som någon har sagt om politisk konservatism, att det är den form av demokrati där man också tar hänsyn till de redan döda och deras röster och de som ännu inte har rösträtt, vare sig födda eller inte. Utan här handlar det om något betydligt mer djupgående. Vi hör ihop. Vi har fått ta arv av de som har gått förut. Vi har fått ta arv av apostlarna, av helgonen, av bänknötare och bedjare, söndagsskollärare och vanliga syndare, men som på olika sätt har fått bära evangelium om Jesus Kristus hit idag. Den här dimensionen hjälper oss att se vilka strider är det som är nödvändiga att alltid ta i varje tid. Exempelvis den om Kristus som sann Gud och sann människa. När kyrkan har släppt den aspekten så har det ofelbart lett till en försvagning en eller ett par generationer senare. Inte sällan med katastrofala följder. Men vi kan också se vilken typ av stridsfrågor som inte är av så stor vikt. Det är viktigt för oss att inse att vi har en gemenskap med de trogna i alla tider. För det hjälper oss att kunna stå fast rotade, att ha fötterna på jorden och ha någon slags perspektiv på våra stormar. Vi behöver enheten i tiden. Och vi behöver också komma ihåg det andra perspektivet. Att vi har gemenskap med alla kristna idag över hela vår värld. Idag blir det extra tydligt eftersom vi har en 3, 4, 5 olika nationaliteter som firar gudstjänst här i kyrkan idag. Det kan få vara en påminnelse för oss. Och det är viktigt därför att det här hjälper oss att bortse från provincialitetens förbannelse. Som jag skulle kalla det. Nämligen det att vi kan bli så inkrökta på vad som händer i vår kulturella del av världen. Eller i vårt land. I vårt samfund eller vårt stift. Så att vi helt tappar bort det faktum att vi lever i en större gemenskap. Med ett större perspektiv. Och jag tror att för oss i Sverige så kan det här vara extra viktigt. Därför att med undantag för metodisterna och frälsningsarmén, de ortodoxa och de katolska kyrkorna, vanlig svensk kyrklighet eller vanlig svensk frikyrklighet för den delen är nationell. Ett land, ett samfund. Och problemet med det är att vi tappar bort mycket av det internationella perspektivet. Vi kan ha missionärer i andra länder, men hade vi varit anglikaner eller katoliker så hade det funnits en gemensam kyrkogemenskap på ett annat sätt än vad vi har. Och jag tror att för oss är det här en extra viktig dimension att komma ihåg. Den världsvida kyrkan. Inte därmed sagt att anglikaner eller katoliker eller internationella pingströrelser som Assemblies of God inte kan tappa bort den här dimensionen. Men bara det faktum att man har formella medlemmar i samma juridiska organisation eller så i många länder kan hjälpa till att hålla tankeperspektivet igång. Att vara inse att vi är en del av en världsvid kyrka hjälper oss att se både våra svagheter och våra styrkor. Det hjälper oss att be om hjälp. Det hjälper oss att ge hjälp. Och det kan också hjälpa oss att få korrektiv om vi är beredda att lyssna. Speciellt för de problem som våra styrkor kan ge oss. Det är ju ofta så att styrkor och svagheter hänger ihop. Allra tydligast blir det väl att hade jag varit en halv meter lång hade jag haft betydligt lättare att se det som är nära marken. Nu när jag är närmare två har jag en god naturlig överblick men har svårare att se myrorna som jag riskerar att trampa på. Och så kan det vara för oss också. Vi behöver enheten i världen. Det tredje perspektivet som vi behöver ha koll på, den tredje aspekten av enhet i Kristus, det är enhet i vår stad. Vi som finns i Östersund med omnejd, vi är kallade till enhet med alla de kristna också i denna stad. Ibland möts vi till gemensamma saker. Ekumeniska böneveckan i januari. Någon enstaka annan sak. Satsningen på Storsjöyran på sommaren. Och där kan det uppstå konflikter. För där blir det väldigt tydligt att vi möter människor med olika preferenser, olika sätt att be, olika sätt att förhålla sig. Någon vill knäböja. Och någon vill spela elgitarr. Någon vill be tre timmar med lyfta händer. Och någon sitter helst tyst en kvart eller 20 minuter. Och det här måste vi förhålla oss till när vi möter människor med olika stil och olika stuk. Men vi är kallade till den enheten att dela gemenskap i vår stad. För vi behöver inse att om en del av kroppen är sjuk, om en gudstjänstfirande församlingsgemenskap i Östersund är sjuk och lider, så är det smärtsamt för oss alla. Inte bara i en andlig bemärkelse utan också rent statistiskt, sånt där number crunching som jag tycker är väldigt roligt. Fråga mig efteråt om du vill veta mer om detta. Men det är också så att om en del av kroppen är frisk så kommer det att spilla över till de andra delarna i kroppen. Och det kan ge liv och hälsa och energi även till andra kyrkor och gemenskaper. Så visst spelar det roll, enheten, den gemensamma bönen och insikten att vi hör ihop också i vår stad. För vi behöver enheten i staden. Och så kommer det sista perspektivet av de här fyra. Och vi har börjat i den världsvida kyrkan i alla tider och sen smalnat av till de kristna som lever idag. Tratten smalnar av ytterligare när vi hamnar i vårt land. Eller i vår stad. Och nu slutar vi i vår församling. Återigen, finns du inte med och ser det här som din normala gudstjänstfirande gemenskap, då får du tänka perspektivet där du finns. Men du som finns här tänker naturligtvis på detta sammanhang. För det är den lokala församlingen där det kan bli extra tydligt det här att vi behöver hantera varandras egenheter och varandras egenarter och ändå leva i enhet. Vi är kallade att stå ut med varandras krångliga formuleringar. Vi är kallade till att stå ut med varandras gäspningar. Kallade till att stå ut med varandras eventuella falsksång. Kallade till att stå ut med varandras andra positiva eller negativa egenarter. Så att det inte blir skäl till splittring, smärta och sorg. Utan att vi får gemensamt leva nära Jesus och se honom som förebild för agerande gentemot varandra. Det är ju så att det svåraste inte är det stora perspektivet, utan det svåraste är de nära relationerna. För de lever man ju med på ett inte fullt så abstrakt sätt som man kanske lever i relationen med, låt säga, 1200-talets skolastiska teologer eller något annat exempel. Det är här och nu som vi slipas mot varandra. Det är här och nu som mycket av den utmaningen som påverkar enheten i de andra aspekterna sker. Och det är här och nu i församlingsgemenskapen som mycket av formeringen inträffar. Därför, om inte annat, har vi ett behov av församlingsgemenskapen. Därför att den hjälper oss, slipar oss och formar oss till det vi kallade att vara. Författaren Magnus Sundell fångade en viktig aspekt av vad det är att vara församling för några år sedan, när han skrev en krönika om alla dessa olika former av specialmässor som finns. Vi har bok- och biblioteksmässa, vi har båtmässa, MC-mässa, trädgårdsmässa, skotermässa, Färviken Game Fair och så vidare. Ganska nischade, och det blir tydligt att ska man tjäna pengar på mässor idag så krävs det en väldigt hård målgruppsfokusering som inte innebär att man möter några märkliga människor man inte hade räknat med, utan man kan känna att ja, vi tycker och tänker ungefär likadant vi som är här. Och han menade att det finns bara en typ av mässa som aktivt strävar efter något annat. Och det är mässan, nattvardsfirandet, när vi får möta Kristus. Det är den enda form av mässa som aktivt strävar efter att vara så spretig som möjligt. Och då inser vi att hela livet i församling är ett liv i aktiv motkultur. Där vi lever liv som på många sätt går stick i stäv med samhällets normala värderingar för stunden. Och det är rätt! Det är så det ska vara. Därför att det här är inte en församling som är kallad att utgöra en viss specifik nisch. Förra veckan predikade Bertil, det var oerhört gott, om vad vi ser som vårt mål, vår vision och vår längtan för den här kyrkan. Närmare Gud, närmare varandra, närmare andra. Ingenstans där omnämns att vi ska utgöra en skiktning för en viss socialgrupp med en viss utbildningsgrad och en viss ålder. Det finns ingenting sånt i vår vision, och jag tror att vi har goda bibliska skäl för att inte ha någon sån avdelning och avgränsning. Att det sen blir en viss stratifiering i alla fall må vara hänt. Men vi har inte satt som mål att vi ska ha en sån fokus. Därför att vi är kallade till en enighet och en enhet. Och det kan innebära en viss spretighet. Enheten är någonting som Jesus ber om. Om han ber Gud att vi ska, som hans efterföljare, leva i enhet, då är det rimligt, tycker jag, att anta att den enheten är någonting attraktivt. Det är rimligt att tänka sig att Gud vill något gott för oss och därför vill att vi lever i enhet. Och därför är det viktigt att vi så gott vi kan låter våra liv präglas av längtan efter kärlek och enhet med andra kristna. Och när vi känner att vi inte riktigt fixar det, att vi inte klarar av det, då har vi en sak kvar som är inom vår förmåga. Och det är att be Gud om förlåtelse och be Gud om hjälp. Vi är kallade till enhet. Inte bara när det är lätt. Vi är kallade till enhet därför att det är rätt. Också, men inte bara där det är svårt. Så vi får helt enkelt följa Jesu exempel. Leva i enhet, leva i bön, i kärlek och sanning. Gudstjänsten är inte riktigt slut än. När den är det, efter kyrkfikat, ta med det här, gå ut, bygg Guds rike i enhet i Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för den bön som du ber om att vi ska få bli ett som du och Fadern är ett. Herre, den enhet du skänker går på tvärs med så mycket av det som är normalt tillstånd i vårt samhälle. Den enheten går på tvärs med förväntningar om vad det är att vara en normal människa. Här är det en normalitet som vi är sugna på att knäcka nacken på. Hjälp oss att få vara en motkultur. Hjälp oss att få leva i enhet, i kärlek, i nåd och i sanning. Och hjälp oss att få dela den enheten med kristna i den här kyrkan. Med kristna i vår stad. Med den världsvida kyrkan. Och med alla trogna i alla tider. Och låt oss få göra det först och främst till dess du kommer åter i härlighet och därefter evigheten lång. Och vi ber om det i Jesu namn. Amen.